så mycket för att jag får dela gudstjänstgemenskapen med er här i Holsby. Jag tror att jag har varit här någon gång för förskräckligt länge sedan. Tiden går ju och så står jag här och så tänker jag, vet ni vem jag är? Ja, en del kanske. Ja, det är en del som nickar på huvudet där, jag ser en. Känner igen honom med. Men om man tar det väldigt snabbt så kan jag säga så här. Jag är tillverkad i Närke, född i Stockholm och uppväxt i Småland. Jag hamnade i ett fosterhem, lämnade mot Gud när jag var 13 år på mitt första tonårsläger. Kände Guds kallelse och så gick jag in i evangelistkurs på Kortebo utanför Jönköping. Och på den vägen är det ungefär. Jag träffade min fru när jag var ute och sjöng så där. Och ni vet det där, kärlek vid första ögonkastet, och så blev det någonting utav det med. Hon sitter hemma nu, nej förlåt, hon är på gudstjänst i Allianskyrkan i Värnamo. Vi bor i Värnamo. Och Gud har välsignat oss med 5 barn och 17 barnbarn. Så blir rika, förskräckligt rika, måste man säga. Det var en kort bild utav mig. Jag har varit ute och sjung tillsammans med en som heter som jag, Hans, och vi kallar oss för sångarbröderna Hasse. Ja, då är vi klara med det. Då läser vi texten, dagens text på fastlagssöndagen. Jag hämtar den i Johannes evangeliets 12:e kapitel, 20, vers 20 till och med 33. Johannes 12, 20 till och med 33. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: Stunden har kommit och människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be, fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan, men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa: Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas, och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Amen. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan. Hjälp oss att ta emot det och förstå vad det är du vill säga till oss genom de här bibelverserna. Amen. Man skulle kunna säga att den utlösande faktorn till att vi har hamnat i fastlagstiden är det här att några greker på besök i Jerusalem för att fira påsk plötsligt har hört en massa saker om någon som heter Jesus. De vill gärna se Jesus. Och det här skulle man kunna tolka som att, jaha, är det en spridning på gång här? Är det många länder och folk som har lärt känna Jesus och vem han är? Ja, hade jag läst 19:e versen och börjat där, så står det så här. Fariseerna sa: Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom, alltså efter Jesus. Han var uppmärksammad. Han var populär, skulle man kunna säga. Och så var det de här två lärjungarna, Andreas och Filippus, som fick det här uppdraget att
leta rätt på Jesus så att de här grekerna skulle få träffa Jesus, prata med honom och vad det var nu de hade på sina hjärtan. Mitt i den här berättelsen så tänker jag på Andreas först, inte Filippus så mycket. För det står tre gånger i Bibeln om Andreas, en av Jesu lärjungar, att första gången för han sin bror Petrus till Jesus. Så att Petrus får uppleva frälsningen i sitt liv. Andra gången kommer han med en liten pojke som hade fått sin matsäck med sig hemifrån. Och de ska mätta 5000. Och den här lilla pojkens matsäck räcker och blir över. Och tredje gången är just här. Några greker vill se vem Jesus är. Ryktet hade alltså nått till deras trakter. Vem var Jesus? Vad gjorde han? Och nu vill vi träffa honom. Låter inte det spännande? Vem är Jesus? Vad vill han? Har du träffat honom? Har du mött honom? Har du sett honom? Har du förstått honom? Vem han är och vad han vill göra? Och så skulle vi kunna säga, ingenting är nytt under solen. Ett gammalt talesätt som vi har hört många gånger. Och det kan vi väl stämma in i här också i vår gudstjänst idag. Vissa film och musikstjärnor i vår tillvaro kan samla tusentals beundrare som kan hålla ut i ett helt dygn för att få en biljett till en föreställning som de är med i. Och jag frågar, hur länge ville de här grekerna vänta? Hur länge hade de väntat för att få en skymt av Jesus? För att få höra honom, lyssna till honom, vad han hade att säga? Och då tänker jag så här, har Jesus samma dragningskraft idag? Är han lika intressant som det verkade att han var här när han själv vandrade här nere? Har han samma dragningskraft som han hade för 150 år sedan? Har han samma dragningskraft som han hade för 100 år sedan? Ja, det är ju frågor som vi kan ställa oss och kanske kan gå tillbaka lite grann i historien. För att prata med människor eller läsa i böcker som är skrivna hur det kunde gå till för 150 år sedan eller 100 år sedan i vårt land eller ute i världen när människor i stora skaror mötte Jesus, upplevde Jesus, tog emot Jesus i sina liv. Och så kanske vi tittar in i vårt eget perspektiv. Och jag tänker på unga människor idag. Vad har Jesus för dragningskraft på unga människor idag? Och kan jag och kan du hjälpa till att peka på Jesus och göra Jesus aktuell för människor i den tid vi lever i? Ja, det är en fråga som vi kan ställa oss. Den kristna fastetiden som vi börjar här nu alldeles strax är ju en förberedelsetid för påsken. Och under fastetiden så följer vi ju Jesus, den vägen som Jesus går genom lidandet, döden, mot uppståndelsen och ett nytt liv. Och vi kallar det för kärlekens väg. Kärlekens väg. Och så ger han oss utmaningen här i vers 25. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Och här på något sätt generaliserar Jesus och ställer två sätt att leva mot varandra. Det ena leder till evigt liv. Det andra leder inte dit. Det ena leder till räddning och frälsning och det andra leder till undergång. Och det handlar att å ena sidan ge och ta emot och den andra sidan bara behålla för sig själv. Att hata är ju ett väldigt starkt ord i sammanhanget. Ska man hata sitt liv för att man vill tro på Jesus Kristus? Nej. Kanske inte vi ska tolka det precis riktigt så. Man skulle kunna översätta så här. Att kunna ge av sig själv och det liv man fått utan tanke på vinst. Eller ett liknande citat från någon annan. Det största du kan göra för dig själv, det är det du gör för andra. Det största du kan göra för dig själv är det du gör för andra. Eller att kunna ta emot utan att det kräver en prestation. Det var ju den vägen som Jesus gick. Och det är det som är vårt uppdrag, att följa honom. Och under fastan så får vi ha påskens drama för ögonen. Och om hur Jesus går genom döden till livet för oss människor. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet fasta. Kanske du tänker på att man avstår från mat. Ja, det tycker jag, det är en väldigt god tanke. Det är ju det som fastan egentligen handlar om, att man avstår från mat och dryck eller andra saker också. Det finns ju många olika religiösa traditioner i vår värld där man har väldigt tydliga regler som märks i samhället mer än den kristna fastan. Jag tänker på det som heter Ramadan, som ju är väldigt synligt och tydligt i vissa sammanhang. Och samtidigt så är fastan en del av kristen tro och handlar om att få mer tid för Gud. Det tror jag fastan. Det handlar inte om att gå ner i vikt i första hand, utan det handlar ju om att Gud får mer tid från mig. Och man skulle kunna säga så här, att fasta är att avstå från något som är bra till förmån för något som är bättre. Nämligen att avsätta mer tid för Gud. Och då kan alltså att jag avstår en måltid ge mig den tiden att fördjupa mig i Guds ord eller för att ta tid i bön. Och ibland kan det här också sträcka sig över längre tidsperioder än bara under en måltidstid. Den tid jag vill ge åt Gud under fastans tid. Fastlagssöndagen är ju den tid som inleder den här fastan. Och man kan säga att det finns 3 dagar av fest som man brukar tala om. Det är karneval, talas det om i vissa sammanhang. Karneval, som är latin och betyder farväl kött. Och fastan var tillbaka i tiderna upplagd på det sättet att man avstod ifrån kött. Fisk kunde man äta. Och somliga till och med viger hela de här 40 dagarna fram till påsken med att fasta, att avstå från mat. Jesus gjorde ju det här. Vi har exempel från Gamla testamentet där människor hade långa fastetider. Men det är inte längden på fastan som är det avgörande, att du är duktig och att du kan hålla ut och att du ska på något sätt stå där och stråla att du är så bra. Snarare är det ju så att Jesus säger att när vi fastar så går vi in i vår kammare. Vi gör det här så att säga inför Gud. Vi ser inte ömkliga ut eller förskräckliga ut när vi håller på med det här. Utan vi, damerna, vi sminkar upp oss istället, höll jag på att säga. För att det inte ska synas att vi håller på att fasta. Utan att vi döljer det, men vi har massor med tid inför Gud. När vi tittar på Sverige så är det ju nästan så här att det enda som är kvar av det som har med fasta att göra så är det ju fastlagsbulle. Fettisdagsbulle, det är väl egentligen det enda som människor idag talar om och man kan få ett ord som har med fastan att göra. Vet ni det att på tisdag så kommer vi troligtvis här i Sverige att äta 5 miljoner fastlagsbullar. 5 miljoner fastlagsbullar, det är inte dåligt. På ett helår säger de att vi förbrukar ungefär 40 miljoner fastlagsbullar. 40 miljoner fastlagsbullar, det är fantastiskt. Ja, vi får väl stå ut med det och vi får väl hålla på och äta det då också, vi. Vi har i Allianskyrkan i Värnamo på tisdag våran pensionärssamling, alliansträff på eftermiddagen. Och då blir det fastlagsbullar. Faktiskt att det gör det.
Annars brukar de baka kakor och bullar och sånt där. Men nu blir det fastlagsbullar på tisdag. Fastans syfte handlar alltså inte om att samla meriter och visa sig duktig. Det handlar snarare om att upptäcka en ny dimension för vår yttre och vår inre människa. Och fastan, hörni, det ska inte vara något tvång. Det är frivilligt. Vill jag det här? Kan jag det här? Tillåter min hälsa eller min sjukdomssituation att jag gör det här? Ja, sådana saker är också viktiga att väga in i det här sammanhanget. Men ämnet, som jag sa, för den här söndagen är kärlekens väg. Och det är berättelsen om hur Jesus går vägen mot korset, döden och uppståndelsen. Vetekornets lag har bilden ibland kallats. Den kärlekens lag som fastetiden handlar om. Och när vi ger av vårt eget utan förbehåll, ger det liv och mening åt oss själva och åt andra. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd, säger Jesus här. På ett sätt är ju grekernas begäran att få träffa Jesus en pusselbit i frälsningshistorien. Och Jesus kommenterar deras begäran med orden: stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Och när han uttalar de där orden så får vi veta att himlen bekräftar vad han sagt. Och det är intressant att se vad somliga trodde. Alla trodde inte att det var Gud som talade. En del trodde att nu var det åskan som gick när de hörde det där mullret som de uppfattade bara som ett muller. Eller nu var det en ängel som talade till dem. Och för Johannes, som har skrivit ner vad vi har läst, han var säker på att det var Gud som talade, som konfirmerade, som strök under att nu var stunden kommen. Stunden var inne. Han hade liksom väntat på tecknet och nu fick han tecknet och nu var det dags. Och nu var han beredd, alltså Jesus. Men ändå så kan man liksom slänga in en fråga. Blev Jesus glad när grekerna kom? Blev han glad när de kom och sa: vi vill se Jesus? Snarare bekymrad blev han. Hade han anledning att bli bekymrad? Han som hade botat sjuka, han som hade förvandlat vatten till vin, han som gav blinda sin syn åter, uppväckte döda. Kunde han bli bekymrad? Är din bild av Gud tillräckligt stor för det? Eller tror du bara att det är åskan som mullrar när Gud talar? Jag tänker på Getsemane när jag har läst de här verserna. Där säger de andra evangelierna: nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Alltså Johannes har plockat in det redan här i mötet med grekerna som kom för att de ville se Jesus. Och han förstår, nu är stunden här. Och hans ångestfyllda hjärta säger honom att han ska gå i närkamp med det onda. Tiden är kommen och denna världens första och kampen med honom har och får sin början när Jesus, så att säga, svarar ja på den här vädjan som Gud ger honom, eller hans uppdrag som han var kommen för att utföra här i världen. Det är inte genom svärd och våld som världen ska vinnas för Gud. Jesus seger är av ett helt annat slag. Och så säger han i den 32 versen: och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Ja, detta sa han ju för att han skulle göra till känna på vilket sätt han skulle dö. Jag tänker på kopparormen som Mose fick befallning om att hänga upp i öknen, sätta upp på en stång, så att alla Israels barn som hade blivit ormstungna under den här ökenvandringen skulle se på kopparormen och bli vid liv.
Den är ju liksom en förebild för det här. Han ska hängas upp på ett kors. Han ska dra oss till sig. Det vill säga, här har jag möjligheten att se på, uppleva Jesus i mitt hjärta och i mitt liv. Och det är på detta sätt som Gud uppenbarar sin kärlek. Svärd och våld förhärligar inte Gud, men det gör kärleken. Den självuppoffrande, självutgivande kärleken. Och vi är bjudna med. Fastetiden kan för den som vill bli en tid då jag fördjupas, då jag mognar i min tro. Och du är bjuden att följa med hela vägen. Jesus har gått före. Han har berett vägen för oss. Och det är vår uppgift att göra Jesus känd. Genom hans kärlek utgjuten i våra hjärtan till de människor som vi möter och som vi är kallade att vittna för och berätta om Jesus för. Låt det få bli kärlekens väg för dig och för mig. Amen. Herre, nu ber vi att du ska välsigna ner det här ordet på våra hjärtan. Att du ska göra oss villiga att gå din väg, vad det nu än är, Herre. Gör oss villiga att stå till ditt förfogande. Och vill du att vi ska gå fastevägen, så gör oss villiga att gå den. Den väg som du kallar oss och det verk som du vill använda för att ditt rike ska växa och utbredas i den här bygden. Ja, i hela vårt land. Herre, vi ber om att vi ska få se dig på nytt igen. Att vi ska få uppleva väckelsetider. Att vi ska få se människor som lämnar sig till dig på nytt igen. En här och en där eller i stora skaror. Tack att du vill komma. Och hjälp oss, Herre, att vi vill vara med och betala priset. För att vi ska få uppleva en besökelsetid på nytt igen i vårt land och bland vårt folk. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.